Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Känner du till de fem stora lektionerna inom Montessori-pedagogiken? Om inte så tycker jag att du ska börja med faktiskt innan du lyssnar på det här avsnittet att leta fram premiäravsnittet av Montessori-podden för snart 5 år sedan. För där gick vi faktiskt igenom de 5 stora lektionerna ordentligt. En i taget, vad de handlar om och hur man hanterar dem. Och idag så får vi höra från Lingua Montessori i Lund där Julia och Lolita berättar om hur de jobbar med de 5 stora lektionerna idag. Både på grundskolan men också faktiskt på förskolan där de har anpassat arbetet med de 5 stora lektionerna lite grann så att det syns även där. Länkar till gamla avsnittet och lite material och så som vi nämner i podden hittar ni i texten som hör till poddavsnittet i er poddspelare. Jag som gör Montessori-podden heter Maria Chaki och jag gör denna för Montessori Sverige. När du har lyssnat på podden, ge oss gärna ett betyg i din poddspelare så att fler hittar hit. Tack så mycket! Välkomna till Montessori-podden, Julia och Lolita.
Tack.
Tack. Hej, Maria.
Hej. Ni är på Lingua Montessori-skola i Lund. Och vi ska idag prata om ert arbete med de 5 stora lektionerna. Men jag tänker innan vi gör det så kan ni får göra varsin liten mini-presentation av er själva. Om vi börjar med dig, Julia.
Jag jobbar här på Lingua. Jag är grundskollärare och Montessori-pedagog. Och just nu jobbar jag också som första lärare här på Lingua med uppdraget att utveckla vårt Montessori-arbete. Och just nu har jag en F1-a.
Och du, Lolita, har ju varit med i Montessori-podden förut, eller hur? Och pratat plusormen.
Yeah. I'm Lolita, and I work at Lingua for 6 years now. And I work with the 3 to 6-year-old in a big preschool. And I am very passionate about Montessori pedagogy. And I think I breathe. Yes.
Det är verkligen.
Ja.
Och vi ska prata lite om de 5 stora lektionerna. Faktum är att premiäravsnittet av Montessori-podden då för snart 5 år sedan var faktiskt en genomgång av de 5 stora lektionerna. Men det är ganska länge sedan så att det passar ganska bra att vi tar en liten repetition av det här och sen så ska det bli jättespännande att höra om lite om hur ni gör på förskolan. Men Julia, kan inte du börja berätta om vad är de 5 stora lektionerna? Vad handlar det om?
Precis, så de 5 stora lektionerna, det är ju, man kan säga att det är ju det vi utgår från på något sätt i skolan då. Så att varje termin så på hösten så börjar man ju då med de 5 stora lektionerna. Och man börjar då med jordens utveckling helt enkelt och om universum. Och där så går man igenom med både med bilder och experiment och så visar hur universum kom till, hur jorden kom till. Med de stora perspektiven liksom. Det här tycker barnen är jättefascinerande och det är verkligen en sån... en riktig kick-off alltid liksom, som en stor happening kan man ju säga varje år när vi börjar med det. Och sen så går man vidare då med livets utveckling där vi pratar om hur livet kom till på jorden. Och det är också en av de här som de tycker är jättefascinerande med liksom, ja, men alla djur i havet och sen hur djuren kom upp på land och sådär. Så det är jättespännande. Och sen... den 3:e stora lektionen så har man människans utveckling. Då är det ju liksom från de första människorna på jorden och deras vandringar och hur vi har utvecklats till Homo sapiens som vi är idag. Och sen så jobbar man också med siffrornas historia då, och matematikens historia.
The story of writing first.
Ja, först, ja, förlåt. Yeah. Ja, förlåt, skrivkonstens historia först. Och då så pratar man ju om liksom, de gamla samhällena, de första samhällena när de började skriva och hur det har utvecklats fram till idag, då, till den digitala åldern. Och sen så siffrornas historia som du säger, ja.
Yeah.
Precis, om matematikens historia. Och, så de här, och sen utifrån de här då så jobbar ju då barnen liksom under det kommande läsåret med innehållet i de här lektionerna. Och lär sig mer och fördjupar sig i det. Och det är Marie Montessori som alltså hon har ju tagit fram de här stora lektionerna då, som ett sätt för barnen att få del av den kosmiska utbildningen kallar vi det. Så de stora perspektiven, de stora lektionerna liksom. Och just för att möta barnens frågor om vem är jag i universum liksom, vad är min plats och var kommer jag ifrån och sådär.
Och om jag minns rätt så, jag har ju sett det här några gånger, jag är ju själv inte grundskoleutbildad utan har ju från förskolan så jag har inte riktigt fått med mig själv det här utbildningen, men jag har ju sett det några gånger och det finns ju en del material och experiment som hör till som är ganska, ja men det blir lite spektakulärt, det blir lite roligt. Och vad är det för några som ni brukar ha då till exempel?
Ja, dels är det ju då vulkanen som är en av favoriterna liksom. Man gör då man tar, alltså det är lite olika hur man gör beroende på vad man har för utrustning sådär, men man, oftast har vi en vulkan där vi stoppar ner liksom alltså med bakpulver och sådär så det liksom pyser upp, det blir en väldigt häftig upplevelse för barnen. Om man har tillgång till kan man också till exempel att man smälter metall också. Och det är också att vi kokar vatten och man kan, jag vet, Klaus Dieter Kaul är ju en av dem som jag brukar ta inspiration av, som är en känd Montessori-pedagog som har en massa fantastiska experiment och sådär. Och bland annat han slår sönder, han har en stor liksom hammare som han slår sönder stenar med och det är liksom, det är väldigt spektakulärt måste man säga.
Och så är det lite tidslinjer och grejer också, eller hur?
Precis. Ja, de här långa tidslinjerna, de är ju otroligt långa. Så man rullar ju ut dem i korridoren. Här på Lingo har vi ju tur att ha långa korridorer där vi kan ha de här enorma tidslinjerna. Ja, det tycker barnen är väldigt fascinerande. Och då är det ju liksom liksom jordens åldrar och sådär också. Om man går igenom olika, vi brukar titta på olika stenarter och sådär också.
You have the big thing in the grundskolan.
Precis, vi har pratat mycket om det, liksom skillnaden mellan skolan och förskolan här då.
Så att vi precis.
Vi på det stora perspektivet, de stora arbetena. Och att allting är liksom, en känsla för det.
Jag har varit med om när man just har gjort det här med och de här stora tidslinjerna på jordens utveckling och så har man haft det här med djuren och så har man lärt sig det här med fossiler och så. Och helt plötsligt så när barnen går i stentrappan i skolan så stannar de liksom i steget och tittar ner och ja men, där är ju en sån ju!
Ja, precis. Ja, och precis åtta de här ammonitfossilen som man ser i trappan där, de här typiska spiralerna där liksom. De
precis.
Som de känner igen. Så det är ju också kul att de kan plocka upp det i sin vardag och så. Och så de är väldigt fascinerade också av liksom vilka djur som har funnits på jorden. Det kan ju vara väldigt svårt för barn att föreställa sig att det har funnits en tid innan de fanns. Och sådär. Och de får verkligen, det är ofta en sån aha-upplevelse för dem varje år. Att just det. Först var det alla de här djuren i havet liksom. Och det tycker de är väldigt fascinerande. Det är nästan som en hemlig värld av djur liksom. Som de aldrig hört talas om innan. De är ofta väldigt duktiga på djur som finns. Jag pratade med någon om det. De är ofta väldigt duktiga på djur som finns liksom i regnskogen eller på savannen. Men att det har funnits andra djur. Liksom, och att de är släkt med de djuren som finns nu. Så det är också ett stort perspektiv. Liksom, att se släktskapet mellan djurarter. På jorden. Och sen dinosaurierna såklart, det är ju en favorit för många.
Ja, såklart. Och sen, Lovita, ni har då bestämt er för på förskolan att faktiskt plocka upp det här med de fem stora lektionerna. Hur kommer det sig att ni började med det? För det gör man ju inte, traditionellt så. Det har man ju inte riktigt gjort.
Oh, it's very funny in the preschool. And it's supposed to be introduced all of them in the elementary graders. They have the during the fall, right?
Mm-hmm.
Yeah, but August during the first month.
Yeah.
But in the preschool, we decided to fit in the because this is the first time in our department. Mm. So we fit in with a different celebration of the UNICEF. Like for example, the science month, the mathematics month. So something like that. Mm. So, for example, the mathematics, which was the last, the fifth of the great lesson. So we celebrated last March. Yes. Mm-hmm. So we incorporate the UNICEF celebration with the five lectionen, the fifth. Mm. And we also make it possible that we are indoor and also outdoors.
Mm.
And we read that book in what you call that neon hoos book, yeah? Mm. Because they are so simple and it fits with children. Although there are like the Sumerian, something like that. But we aid that with pointing for example, the map. Where is Sumeria now, like the Iraq now.
Mm.
So it helped them to understand, somewhere here. Mm. And we have the coniform, like we use the salt dough as coniform, yeah, and with a stick, and we try to make numbers of that. And also we, in a very... preschool perspective, like counting during the time, because they heard the story that when they hunt, like when they hunted animals, they just wrote or painted how many numbers of animals they hunted that day, for example. And then we tried to, okay, let's try in our way. Maybe they're using stones. So, for example, we are skip counting by twos, and skip counting by fives, skip counting by tens using chestnuts, for example, like sticks, pinola, and then stones by fives. So we do that. And then when we go back with the other, of course, children, the most interesting lesson that they had is like the Big Bang. That's a big thing for them.
So
like when we pop the balloon, they are like exalted, like oh, and then we have this glitters around, and then we see to it that they have product for every lesson. Like for example, we produce our own. With the children with the solar system out of the salty dough, and then we bake it, and then until now we're using all that.
Precis. Så är att det är ju, om man ska säga som en jämförelse liksom, att, och sen, för om det hade, för vi då kanske till exempel om man tänker på de här jägare och samlare så, och i skolan kanske vi hade pratat om okej, varför de var jägare och samlare, okej, vad gjorde de då, hur använde man de här målningarna, de här grottmålningarna till exempel, alltså så att vi plockar liksom, vi bygger vidare på det liksom. Och sen vi har pratat om det också att eftersom att vi är en mångkulturell och flerspråkig skola, vi talar otroligt många språk här, och för att en stor fördel att barnen möter det här, de här orden, begreppen i förskolan på ett sätt liksom. Mm. Och de hör det många gånger utan att tröttna. Och sen när de kommer upp i skolan, ja då bygger vi vidare på det. Men mm. de har redan hört alla de här orden och begreppen. Mm. Och vi kan liksom ta vid där just för att öka mm. deras förståelse och kunskaper. Mm. Att de möter mm. det många gånger. För vi tror verkligen att det är också en framgångsfaktor mm. faktiskt för inlärningen sen.
Mm. In a preschool perspective, when we speak about the language, the development of mm. writing, mm. so because we celebrated at the UNICEF's mm. The Mother's Month celebration, February, yeah, mm. February. Mm. So we kind of because our children, some of them cannot express yet, like the younger ones. So we have. Why not we come up with a common language like the aid of tack, the sign, yeah. So
tecken som alternativ kommunikation.
Tack. Yes, yeah. Yeah. Mm. So because in the preschool it's different with a big school where the speech mechanism is fully developed. So in our we have 3 year old and others really can speak, but of course. Others also just struggling how to express, especially the newcomers, no Swedish, no English. So we use the tuck, and it really helps a lot in the when we go out, the how we use it with the tuck, go out and eat, and we have this build stud as well. You can also relate with the for it then before. How this ancient people drew in the caves. So we have used it like in the build stud that we have, like Milan Mall. And the child, we have a new child from Belgium, a French speaker. So no English, no Swedish. So we use the build stud, like a pictograph that the ancient people using. So it's very relevant.
Yes.
And then about the fossil, they love making fossils. And what they love most is the trilobites. When we go back to the second, the coming of life. So we make a lot of fossils, insects, and plants and animals, because we have these figurines, small figures of plants and animals. So they use still the salt and dough is very effective.
Men jag tänker, nu har ni ju då på förskolan har ni kört det här med att försöka anpassa de fem stora lektionerna lite grann till förskolans arbete i ett år. När ni gör det igen nästa år, finns det någonting som ni kommer att göra annorlunda som inte riktigt blev som ni hade tänkt er, eller som ändrar ni någonting i det arbetet till nästa år?
I think we will continue that, but we are thinking of more for example we like museum, visiting museum. And we did like the for example the coming of humans. And then in that area, we focus on the three gifts, like the mind, the heart, and the hand. So we kind of, for example, the heart, that we have the capacity to love. So we made books about emotions of these children. I think we will continue. And then because for us, it is a good springboard of learning. When they move up to the graders, they have already this knowledge, although it's a small, but when they move up they will adjust it and they know where it fits, the small ideas in a big spectrum as they move up to.
För jag tänker lite grann att en av anledningarna till att man har valt att ha de fem stora lektionerna och även allt med dinosaurier och så just i skolan tidigare hellre än förskolan har ju också varit för att man menar då att förskolebarnen har kanske inte alltid utvecklat den abstraktionsnivån och tänkandet det abstrakta tänkandet som det här ändå är, alltså det hände för länge, alltså länge länge sen, och det är så här, alltså det tidskonceptet, alltså det känns, de är ju inte riktigt där i det abstrakta tänkandet. Hur har ni hanterat det?
I understand that, but we do it in a very concrete way, like for the elements of air, the matters, the three state of matter, like the liquid, gas, and solid. So we make the ice experiment, and it is more concrete.
Det är väldigt konkret, ja.
Yeah, the abstract thing, we just simplified to the most simplified manner, and then aided that with a lot of concrete experiments, activities that encourage a lot of movements with children.
Nej, jag tänker liksom, alltså just också för att vi ser att många elever alltså saknar liksom begrepp för det som händer runt omkring dem och sådär. Så jag tänker att där kan man också tänka, jag läste en artikel här nu om just att erfarenheten av naturen och av alltså liksom att ta hand om kanske ett djur eller liksom en planta eller så, eller liksom få delta i någonting som har med att lära sig om sin värld runt omkring sig, att det liksom också ger den här omtanken för miljön, därför att om barnet inte får uppleva det här, det var då en studie man jämförde barn som bodde på landet och var i en miljö med mycket natur runt omkring sig och barn som bodde i städer, så såg man att barnen som bodde på landet hade en mycket större förståelse för naturen och ville ta hand om naturen och kände liksom en samhörighet med naturen. Och där tänker jag också liksom att det här, att ni liksom hjälper till med det här också, att barnen sen när de kommer upp i skolan har ändå en gemensam bas, de har gemensamma erfarenheter som de har gjort. Jag tycker ni har ett jättebra jobb med att följa barnen liksom också, för där man kan tänka också att även om man presenterar det här barn i den här åldern, alltså 3-6 år, de är också intresserade av kanske livets utveckling, alltså forntidsdjur, djurkunskap, alltså just att, men att skillnaden kanske är att ni har liksom kanske en temahylla till exempel, kanske att ni jobbar med någonting just nu, medan när man kommer, och sen skillnaden då när man kommer upp till skolan är liksom att de har allt att välja på liksom, att det är det stora perspektivet med liksom valfriheten, men att ni har begränsat det mer liksom till kanske det barnen är intresserade av just nu, att de kan fördjupa sig kanske i botanik eller zoologi eller vad det nu kan vara liksom. Kanske konst till exempel, odling, alltså jag tänker där, att det är liksom, men att de har ju då alla de här begreppen och erfarenheterna med sig, just för att också språket ska få blomma sen när de är äldre.
Yeah. And then also like for example, just this example of a musk, earthworm. And as we have said that cosmic education is like, where am I in this? Even a small child has a role to play to sustain this universe. Yeah. And even that small earthworm. And we talk about it, the earthworm. What is the function of there? What is the work of the earthworm? And then, well, when we have Molly, you know Molly, Maria? Molly Utflick.
Molly.
So we talk about the function of the big job of the earthworm, that in the mind of the child, we, even the smallest animal, insect, and we have a role to play on. And me as a child, I have a role. We can pick up litters during Earth Day. We pick up litters. So we have a contribution how to make this universe, this Earth, the only Earth that we have, more sustainable.
Jag tänker, Julia, vad upplever du är den största fördelen när man arbetar med att använda de fem stora lektionerna? Jag tänker som i vanliga traditionella skolor där man inte riktigt använder dem. Och en hel del Montessori-skolor för övrigt som inte heller riktigt har kommit igång med användandet av de fem stora lektionerna. Vad tänker du är det liksom stora fördelen med att faktiskt använda dem i sitt arbete?
Jag tror den största fördelen är nog att barnen på riktigt delaktiga i att lära sig, och att de, alltså just Ibland så brukar folk fråga liksom så här, jaha, men vad, liksom, vad är det som är så liksom med Montessori? Är det inte jobbigt att alla barn jobbar med olika saker? Det låter jättestressigt att alla inte sitter ner och liksom skriver och gör samma sak. Men då brukar jag säga att det bästa med mitt jobb, det är att jag alltid har glädjen att upptäcka någonting tillsammans med barnen. Att det är så fantastiskt med de här ändå ganska unga barnen liksom, och deras otroliga intellekt. Alltså jag vet inte, Montessori pratar ju också det om deras stora intellekt. Att det, de har så många tankar och frågor, och man har liksom möjlighet också att möta upp barnen för att man har allting på plats. Man har allt liksom materiell, man har alla tidslinjer. Jag kan förklara, om någon frågar mig, Julia, det var någon som frågade det här om dagen, Julia, varför? Vad var de första djuren på jorden? Ja, men vi går och kollar liksom, att jag kan ta med det här barnet och sätta mig ner och liksom, okej, vi tar fram våran tidslinje, vi tittar här i lådan, vilka djur har vi? Ja, men det här är de första djuren liksom. Och man kan på ett så konkret vis bara liksom svara på deras frågor och känna liksom att man är tillräcklig. Jag behöver liksom inte heller alltså, vi pratade om det här med abstraktionsförmåga och så, men det är det som är så fantastiskt med Montessori, att jag kan visa barnen på ett väldigt konkret sätt. Det här är vad som händer, det här är våran historia. Alltså, det är nog det bästa, tycker jag, med att göra det här. Och att man, om man har kommit igång med de stora lektionerna, det sparar en ganska mycket tid också. Man har väldigt mycket tid över till att liksom verkligen sitta med barnen och liksom så här, jag vet i vilken hylla det här står, jag kan gå och hämta det. Och de kan själva gå och hämta det. Och göra det många gånger. Och det är verkligen fantastiskt att se hur de, liksom, hur de här aha-upplevelserna de har varje år. Det är fantastiskt.
In the preschool, I have the best experience with my preschoolers. Why? Because children has no filter. They can just ask whatever they want. And it awakens their curiosity. And one question to leads another question, and they want to try. Can we have this experiment? Why air? And even the farting, you can edit it. Even farting, why is it? Is it? They have this question, like, is there? Because we talk about the solid thing of the water, and they are thinking, has air a shape? Has air a shape? Okay, let's try. And then, how we can try it? And it's the idea of a child, like, maybe we can get a plastic bag, maybe? And we can catch a lot of air? And we catch the whole afternoon? Yeah, you see their curiosity. What I love about the five grade lesson is that it covers all the areas. And then also, it connects these different areas to one another. So that is why that this is a cosmic thing.
Ja, precis. Och det tänkte jag också på. Eller jag har tänkt mycket på det den senaste tiden också. Liksom, för barn är väldigt digitala idag. De är väldigt uppkopplade. Och det är ofta man har liksom så här, ja, de lär sig väldigt mycket så här av YouTube och vad det nu är. Men, jag ska säga det också. Det här stora perspektivet. Att det blir ju en envägskommunikation. De sitter och tittar på en video där någon berättar om någonting, vilket är jättefascinerande. Men det finns ingen där att fånga upp följdfrågorna. Vad händer sen? Liksom, om barnet liksom har, ja, de kanske snubblar vidare till nästa video, men det var kanske inte det de undrade. Och där fyller det en jätteviktig roll i barnens liv, att fånga upp deras frågor och liksom finnas där som en guide liksom, och hjälpa dem vidare med sin kunskap. Jag tror också att, liksom, att också att saker som är på riktigt, så det här, man får uppleva saker på riktigt. Jag tror idag många barn upplever inte så mycket längre. Liksom. Man spelar spel, man är mycket inomhus. Vi pratar om att barn inte rör på sig till exempel. Men just här har vi också liksom, att experimentera, som du säger, att ni är ute. Att ni, alltså, jag tror det är jätteviktigt att vi finns där liksom, och erbjuder den här, som man säger, analoga kunskapen.
Vad tänker du, Julia, där om just det här lite show-elementet i de fem stora lektionerna? Det här att man liksom inte bara läser det här rakt upp och ner, utan att det smäller och dundrar lite grann, och att det blir lite shower över det hela. Hur viktigt är det för barnen?
Jag tror att det är jätteviktigt. Ja, man måste nästan ha lite en så här teaterådra så. När man berättar. Jag har till och med gjort till mina till livets utveckling till exempel. Jag har till och med gjort en spellista med olika ljud som då ska spelas i bakgrunden när jag berättar liksom just att så här, ja men liksom så här med regnet liksom med havet så här eller ljud från havets botten så där så att de liksom också ska få hörseln, alltså alla sinnen och försöka så mycket som möjligt så där eller när vi har alltså med jordens utveckling också med universum där att vi har ju liksom i den här mattan som vi har sytt så är liksom ballongen dold in i en ficka så barnen har egentligen ingen aning om första gången de ser den att det finns en ballong där sen så börjar man smäller och så pang liksom kommer allt glitter ut och så alltså det
dramatik.
Ja, väldigt dramatik. Och sen att man ska vara liksom lite lugn så här liksom, och sen inte låtsas man vet om det här och så. Men man måste nog ha lite teaterråd. Det ska man nog ha för att det ska bli extra roligt. Särskilt också tycker jag med skrivkonstens historia och siffrornas historia. Eftersom att min personliga åsikt är att det är ganska svårt för de yngsta barnen att förstå det. Eller liksom att greppa det här. Varför är det viktigt? Alltså de, framförallt sexåringarna, 5-6-åringarna, de har inte riktigt kommit dit än i sitt, liksom, att de är så intresserade. De har ju liksom gått förbi den sensitiva perioden för att liksom läsa och skriva i lärningen på något, liksom, har, den börjar försvinna lite så för dem. Men de har liksom inte kommit dit som kanske de äldre barnen som tycker det är ganska spännande med, alltså, olika, alltså, med egyptier eller sådär. Och där, och där måste man också tänka lite att man liksom spelar lite teater. Man kanske klär ut sig lite när man berättar. Alltså sådana här saker liksom, för att väcka deras intresse.
Och då blir ju de här 5 stora lektionerna verkligen någon slags kick-off för läsåret. Mm. Yeah. Det är ju så man ska se dem egentligen, eller hur?
Ja, verkligen. Ja, och inspirera barnen. Och liksom, nu ska vi uppleva det här äventyret tillsammans. Liksom. Och det kommer vara jättekul.
De här barnen som då kanske går i 2:an, 3:an sådär och är med om det här för 3:e, 4:e gången, börjar de bli lite blasé sådär eller tycker de att så spännande, nu händer det igen? Var är de?
Det beror nog lite på barnen tror jag, alltså sådär, en del tänker ja nu igen, men då ofta kan man kanske be dem hjälpa till med någonting liksom. Eller, en del barn, ofta om man uppmuntrar dem liksom att såhär Vad kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg någonting? Kan ni berätta någonting för mig? Sen kan man också göra det svårare för de äldre. Alltså kanske för de som hör den första gången sådär, då får man kanske ta det lite lugn. Alltså man har lite mindre mängd information, liksom, färre av det begrepp. Men sen, jag brukar faktiskt inte heller göra alla experiment med de yngsta för att vissa av dem är lite för avancerade. Att man kan lägga till liksom, att så här, ja, men det är lite annorlunda, man får tweaka det lite så att de liksom vill vara med.
Yeah, wait, I can relate to what you've said before. That is why it is important also that as young as 3 to 6, maybe if they heard that in the 3 to 6 year old, then when they start in big school, in the elementary, so they are not like newbie. And then they have already a little bit background with 5 great lessons.
Verkligen, det tror jag också.
Yeah.
Och sen som sagt, alltså, på den nivån som ni har, du berättade om de här böckerna, liksom, de här små böckerna man kan ha och läsa då.
Yeah.
De är också sådär som, det blir som en sagobok nästan.
And it's very nice sagobok. And children loves tales. Stories, they love stories. And the words are so simple,
Vad är det för små böcker ni har då? Ja, det är de här, den lilla fisken, den lilla trilobiten och dem.
Exakt. Alla de från den serien där, det finns ju en hel serie man kan köpa med. Dels är det de stora lektionerna i väldigt kort format, eller enkelt format. Och sen är det också till livets utveckling bland annat.
Everything about the 5 great lessons they have.
Ja, jag ser det precis nu att det finns på Propea. Ninus, ja, men det är på propé här i Sverige så beställer man det alla, precis. Ja, men jag ser här nu på böcker här står det så att det finns, mm. det heter stories, här finns alla de här små.
Ja.
Mm. Mm.
Ja.
We recommend it because ja. It's really nice. Yeah.
Mm. Och sen vi har också mm. använt dem nu faktiskt på i våran hylla med engelsk material så har vi faktiskt lagt de här små böckerna också på engelska.
Mm-hmm.
Barnen kan träna på att läsa på engelska.
We have also mm. both English and Swedish, so not all the children are.
Nej.
Yeah.
Så nu har vi ytterligare ett litet projekt här på Lingua med de stora lektionerna eller liksom med den kosmiska utbildningen. Det är ju faktiskt att vi ska skaffa djur här på Lingua. Att vi kollar på faktiskt att vi ska liksom skaffa hönor här.
Det kan vara roligt.
Vi ska ha höns. Så det kommer kul. Också bli med djur och med och den, ja, det är lite roligt. Så att vi, ja, för vi för att, i Sverige är det ju inte riktigt kutym att ha djur i skolan. Så, om man inte är ett jordbruksgymnasium eller nej, de har ju djur. Men det vill jag verkligen ta det här steget också mm. till att barnen ska ta hand om miljön och djur och lära sig mer om liksom hur man lyssnar. Så att nu har vi på med det. Det är faktiskt.
Mm. I saw one time I was in Slovenia, Montessori Centrum Maria. And even their beehive.
Mm.
Yeah.
Vi behöver ta det här perspektivet i Sverige.
The bees.
Djuren.
They have chickens, they have bees, they have it's so yeah. And the gardens, of course they have a vast land so they could grow different.
Ja, men vad härligt Julia och Lolita. Då har vi fått lite inspiration kring att använda de fem stora lektionerna som en kick-off för läsåret, både för skolan men också för förskolan. Tack så jättemycket, säger jag till er båda två.
Tack så mycket för att vi fick vara med.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se. När du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.